Hej på er alla. Nu kanske ni funderar på så här, varför tog hon inte bara talarstolen? Men det är så roligt att gå runt och röra sig lite så här, så att jag brukar flytta och notställ. Det finns i alla kyrkor, så att när jag är runt så går jag och tar ett notställ och så känns det som hemma. Men jag heter, som ni har hört, Victoria Örvall. Vickan brukar jag kallas av familj och vänner. Jag jobbar med unga vuxna för Pingst nationellt. Och det gör jag på halvtid. Och den andra halvtiden så är jag föreståndare tillsammans med min man Johan i Karlskoga Pingst. Och så kanske du undrar, vart ligger Karlskoga? För det undrade jag med. Men det ligger precis utanför Örebro. Så där har ni oss. Jag och min man Johan har jobbat länge i tjänst tillsammans. Vi har tidigare varit ungdomspastorer i Sollentuna. Och innan det så har jag jobbat i Katrineholm. När jag var 15 år så åkte jag iväg på en konferens. Och så var det någon som pratade där om att ungdomar är viktiga. Och om när vi läser många av storiesarna som står i Bibeln, så är det många där som är ganska unga, mycket yngre än vad jag fattade. Så när jag sitter där som 15-åring och läste om alla så här, ni vet, vuxna, klara, fina, duktiga, liksom lärjungarna och David och liksom alla möjliga, så tänkte jag så här, det där är ju någonting jag får se sen. Så berättade predikanten att de var mycket yngre än vad du förstår, och jag var så här, var de som mig? Och sen så uppmuntrar han och berättar att Gud vill använda dig. Och i det mötet så blev det liksom någonting som klickade i mitt hjärta, som satte liksom, det satte tonen för resten av mitt liv. För innan så hade jag tänkt så här, Gud finns, men nu vill han vara en del av mitt liv också. Och efter den insikten så insåg jag så det här vill jag att varenda människa ska förstå och uppleva själv. Oavsett ålder, att Gud vill verkligen använda dig. Jag har träffat väldigt många människor som beskriver händelser mellan dem och Gud som har definierat deras tro. Framförallt tonåringen och ibland deras barn. Deras uppväxt. Och så frågar man sig, du, varför är du i kyrkan? Eller varför är du här? Eller varför engagerar du dig? Och så bara, jo, det var en gång, och så kommer en story. Det är faktiskt så att man har fått fram siffror på att någonstans mellan 80-90% av de som liksom går i kyrkan har tagit emot Jesus innan man fyllde 20. Så jag tänker att vi skulle kunna testa bara hur det ser ut i just det här rummet. Så här, sa du ja till att följa Jesus innan du var 20? Kan du räcka upp en hand? Och så kan ni kolla runt lite. Mm. Vi vet att det betyder någonting. För det här är ju ett beslut som är anledningen till att du fortfarande är kvar här. Och det är exakt det här vi drömmer om. Vi drömmer om att varenda människa ska få ta ett beslut av att följa Jesus och sen göra det resten av livet. Och där behövs vi alla. Vi alla behöver stå och supporta de människorna. Unga och gamla, folk som aldrig har varit i våra församlingar innan. Vi behöver se till att de kan få ett möte med Jesus, så att de om 10, 20, 30, 50, 70 år kan sitta här och räcka upp handen och säga ja. Jag tog emot Jesus då, och det betyder någonting för mig. Temat som jag har satt för den här undervisningen heter: vad vill du ge vidare? För ytterst sett så är det ju absolut, det är ju Gud som vi möter. Det är Jesus som vi säger ja till. Men det handlar ju också om hur vi väljer att bygga våra församlingar, hur öppna våra gemenskaper är, och ni som står i volontärskap eller ledarskap, hur ditt ledarskap ser ut när det gäller att bjuda in människor i alla åldrar runt omkring dig. Och ni kommer få höra lite om så här, vad ser jag i ungdomsgenerationen just nu? Vilka är det vi har att göra med? Alltså, vad har de varit med om? Vad bär de för erfarenheter? Och 3, hur vinner vi dem? 1, vad ser jag i nästa generation? Ja, men jag har varit ledare för unga människor sen jag var tonåring själv. Jag fick vara med i ungdomsrådet i Katrineholm ganska tidigt. Jag fick min första anställning i en församling som 19-åring och jag är 33 idag. Jag älskar dem. Jag gick på gymnasiet när jag kände en stark kallelse över att säga, jag tror att Gud vill använda mig i tjänst. Och så tänkte jag, det får bli någon gång när jag är vuxen, tänkte jag. Jag skulle vara utbildad, jag skulle ha allting på plats. Och där hör ni så här, någonstans mitt i allt det där att jag har inte upplevt alla de där tre grejerna. Men jag fick vara med ändå. Och det var väldigt häftigt. De unga människorna som jag ser idag, som jag har fått förmånen att lära känna och vandra bredvid, de är modiga. De går ut och berättar och bjuder in sina kompisar till kyrkan som om det inte var något problem alls. Jag tyckte ju sånt kunde ju vara pinsamt. Och jag vet inte om någon annan känner igen sig i det, men man liksom så här, är det nu jag ska berätta och bara droppa bomben att så här, ja, jag går också i kyrkan. Även om jag vet att jag är i en region där väldigt många går i kyrkan, så att ni kanske hade det lite lättare än vad jag. Jag tror att jag hade en i min klass som tillhörde en kyrkfamilj men som inte var överlåten kristen själv. Så har det liksom sett ut, och i gymnasiet hade jag ingen. Jag har jätteofta chockats över deras frimodighet. Och när de väl bjuder med sig sina kompisar till kyrkan, så bjuder de ju inte med sig kompisarna till när det är söndagsgudstjänster eller någonting annat. Utan det vanligaste att man bjuder med sig till är ju till ungdomsverksamheten. Men det här, och det är ju jättebra, för vi har ju ungdomsverksamhet för ungdomar. Men när de blir lite äldre så skulle de behöva ha ett annat ställe att komma till. Det absolut viktigaste för en ung människa idag, det är äkthet. Alltså, det du säger och det du gör måste stämma överens. Så om de kommer hit och så hör de någon som säger så här, vi tror att Gud kan hela. Då förväntar de sig att vi ber för sjuka människor också. Och det gör vi ju ibland. Men ni vet, mer som en, så här, en del av livet. Och sen kommer en kul grej som är lite svårt att omfamna för alla. Det finns inget som heter plikt hos dem. Det finns ingenting som är så här, nu kommer jag för det är det rätta, eller det ska jag göra, eller så här. Det är bara, det finns inte. Punkt. Vi får försöka övertyga dem med något annat. Men det är ändå så att om det är någonting, om de har bestämt sig för någonting, då vill de vara med. Men det här med att visa upp en liksom fasad för att det ska se bra ut, eller för att det liksom så ska det vara, så kommer inte de resonera. Jag har inte varit ungdomspastor på, vad blir det? I nyår blir det 3 år har jag inte jobbat med ungdomar direkt. Och jag kände så här, jag har tappat det, jag fattar ingenting. Jag fattar inte vad de säger, jag vet inte vad de kollar på. Jag bara kände en liksom större connection att så här, det är officiellt, jag är gammal. Och då så blev jag ändå inbjuden till en ungdomskonferens som heter Unite. För den närmaste er finns ju i Jönköping, och den jag har varit mest på är i Västerås. Och jag fick komma dit på nyårsafton, kliver in i rummet och känner så här, det var en sån förväntan att det typ kokade. Alltså jag klev in och bara, vad har Gud gjort i det här rummet? Därför att det är liksom, man kände redan i lovsången och när jag klev in att så här, det är en atmosfär här inne som är liksom förberedd för vad Gud vill göra och har gjort under alla de här dagarna. Så jag kliver in och känner så här, det spelar typ ingen roll vad jag säger. Alltså såklart ska jag ju tala Guds ord. Men det var liksom en sån förväntan i luften att man typ bara hade behövt läsa ett bibelord och sen hade alla sprungit fram. För att Gud verkligen hade jobbat med dem under flera dagar. Och jag stod och bara, tänk när de här växer upp. Alltså tänk när de tar tag i Jesus och börjar vara en del av våra församlingar. Och börjar prata om Jesus på sina jobb. Alltså det kommer hända grejer. Och jag är helt övertygad om det. Det finns en jättestor sommarkonferens som heter Hampe som också ligger utanför Örebro. Det samlas 500 ungdomar. Två år i rad har det lägret fyllts på 3 dagar så att stora ungdomsgrupper inte får med sig hela gruppen för att det är så eftertraktat att få komma dit. Så de har öppnat för 50 extra platser och ändå så var det en kö på, jag tror att det var ungefär 100 ungdomar. Alltså det är liksom, det är en längtan och efterfrågan som finns just nu som jag tycker är jätteintressant. På sista kvällsmötet så var det någon så här, en av de yngre ungdomspastorerna som inte har varit i tjänst så länge som klev upp och höll en så här, ni vet bara, en bra predikan. Men det var inget så här liksom wow om man bara lyssnar på det kommunikativt. Men när han bjöd in till förbön så sa han också, nu skulle vi kunna be för det här. Och så bad han människor att så här, om du känner att du vill vara med och be, då kan du gå på knä. Det här tror jag också en del av er känner igen. Jag har inte sett det så mycket för vi har inte bett folk att be på knä. Så min man står i rummet och tar ett kort och då är det ingen som sitter kvar i bänkarna. Så jag bara, tog du det här fotot efter gudstjänsten eller så här, vad är det jag ser? Han bara, nej, alla sitter på golvet. Och jag bara så här, okej, det är ju bara ett halvår efter. Det är så här, jag hör fler. Det här är mellan Sverige, men jag hör liknande stories på platser runt hela vårt land. Så jag tror att det är någonting som är på G att hända. Och därför så brinner jag ännu mer för att fundera över hur vi får in alla generationer i kyrkan. Så att det inte bara blir ett år när de är 14, 15, 16 eller 17. Utan att de kan vara en del av våra församlingar resten av deras liv. Några av de vittnesbörden som jag har hört på sistone liksom från olika platser är att det är en kille som är 25 år. Han sitter på en gudstjänst och så vänder han sig om och så ser han någon som han känner igen. Och så bara, oj, den där killen var väldigt lik en gammal klasskompis till mig. Ja, vad konstigt, sa jag. Och så funderar jag, vad hette han nu igen? Så här, och vem var det? Så här, och så kommer det fram en person som har pratat med den nya killen. Så bara, ja, han sa att han hette Oscar. Så här. Men det hette ju min gamla klasskompis. Och så börjar han gå dit och så frågar han, så här, men hej. Och så visar de så att just det, vi är ju gamla klasskompis. Jaha, vem är du? Så här, ja, och så är det så här, hur ställer man fint frågan? Vad gör du här? Så här? Du har ingen koppling till kyrkan och vi har aldrig pratat tro. Så här, hur kommer det sig att du är här? Nej, men min syster var inne på TikTok som är en av de stora sociala medierna nu. Och såg någonting om Jesus och kände sig så liksom inspirerad. Att känna att jag måste leta upp en kyrka. Ta med sig sin bror och kommer dit. Från ingenstans. I Malmö så finns det ett gäng, de kollade över sin kyrka och gudstjänst och så tänkte de så här, alltså det är jättemånga människor som vi vet tillhör familjerna i församlingen, men de unga människorna är inte här. Så vad ska vi göra? Och så var det en som insåg så här, nej men vi får bara bjuda in dem. Vi får starta, och så startade hon en, jag tror att de kallar det typ så här, hemma hos, bara hos en helt vanlig familj. Så en mamma, vad är hon? 40 tror jag hon precis har fyllt. Bara går runt och letar 17-åringar i församlingen och bara, du är ju 17, vill du komma med och äta middag? Och så har hon tonårsbarn själv så att det liksom fanns något att bygga kring. Börjar bjuda in en och en, det växer, det kommer fler. Och till den senaste gången så gick de ju från att ha startat det här för jag tror 1,5 år sedan. Så samlar de en gång i månaden någonstans mellan 40 och 50 ungdomar som tidigare inte haft någon lust att komma till kyrkan. Och unga vuxna, förlåt, de är alltså över 18, någonstans mellan 18 och 25. Hämtar hem dem. De har startat 3 stycken smågrupper. Av de här unga människorna som börjat prata tro. Och det har börjat att några har börjat komma till församlingen. I augusti så inför uppstarten så samlade de 110 personer. Är vi här efter siffrorna? Nej. Jag är bara här för att berätta att från ingenting till att börja tänka lite. Vem är det som inte har varit här på ett tag? Hur kan jag liksom få oss till att den kommer till församlingen? Vem kan vi skriva till? Hur kan vi tänka bredare? Det är därför jag delar det här. Det händer grejer över vårt land. Det är spännande tider vi lever i när vi tänker på utifall perspektivet att de unga verkligen bara drar sig till kyrkan just nu, till och med utan erfarenhet. Men det ser ju inte ut så i alla församlingar. Och då är ju frågan, hur kan vi vara ett verktyg och börja tänka tanken, vad kan vi göra för att det ska komma några fler unga hit? Så, vilka är det vi har att göra med? Ja, men jag har dragit mig lite med termen unga vuxna ett tag. Och jag pratar om åldern 19-25 när jag säger unga vuxna. Tidigare har man ju sagt ungdomar lite så här till alla, jag skulle säga upp till kanske 30 typ. Men ungdomar definieras liksom upp till så här innan 20 och så har du unga vuxna 20-25. Det kan finnas generösare förklaringar därför att det är lite olika på så. Om du har en ung mamma som är till exempel 22 eller 23, ja, men då lever ju hon ett liv lite mer kring småbarns liksom, livet än en singelkille som är 28. Alltså, det beror lite på hur livet ser ut också. Du kan inte bara dra en rak liksom sträck över åldrarna. Men ändå så här, tänk 19-25. Ja, men varför har vi delat upp dem så? Ja, men en grej är för att vi som har jobbat med ungdom ett tag, vi har satt ett tydligt gräns att är du 19 så får du inte vara på tonår längre. Därför att vi behöver unga människor som är förebilder och vi vill att de ska ha god influens över de unga tonåringarna. Och det har skett liksom så här, både över tid, men de flesta sättningarna i kyrkan ser ut så just nu. Vilket gör att vi måste göra någonting av dem som är för gamla. Och då är ju frågan, om de har gått till ungdom hela tiden och så helt plötsligt ska byta ungdomskvällen som är jätteanpassad för dem. Och sen komma till en helt vanlig söndag förmiddag där man helt plötsligt ska träffa alla möjliga i alla åldrar och det är inte alls anpassat, så händer det liksom lite olika grejer. Sen finns det en grej som är så här och det handlar om övergångar. Och då kan jag ta den första bilden som jag har bakom mig. Det är att när man växer upp i våra församlingar, så om du uppväxt liksom inom kyrkfamiljen, så är det så att först så är du barn och sen ska du gå över till ungdom. Och där så kan man, där tappar vi folk redan. Därför att du har liksom dina kompisar bland barnen och sen så blir det lite svårt och lite blygt. Man vet inte riktigt om man kommer med. Så då kommer liksom ett tapp till ungdom. Och sen när du har blivit ungdom och har växt upp det, då blir det ett tilltapp upp till unga vuxna om man inte lyckas fånga in dem där. Och sen blir det tapp både mellan ungdom och till resten. Vad är det för siffror som vi ser då? Jo, men det har kommit ut en rapport som heter Kristen tro på glid och den tror jag ligger på den andra bilden. Det är ALT, alltså Akademi för ledarskap och teologi, och IPS som heter Institutet för pentekostala studier. Så har ni det tydligt. Två stycken liksom så här, akademiska forskningsrapporter som funderar över varför har vi inte unga människor kvar i kyrkan? Och så har man gjort olika studier på det. Och du kan läsa den helt gratis online på den länken och det finns också att köpa som bok i Nya Musik. Jag är inte här för att prata bara om rapporten, men jag kommer bara nämna några korta grejer som man lär sig av den innan vi går vidare. Och det är, jag tror att det finns på nästa sida, det är en till. Det är att vi just nu tappar 60% av unga människor i våra församlingar innan de fyller 23 år. Och vad menar jag då? Jo, om man bara kollar på frikyrkor, liksom barnen, alltså de som har föräldrar som tillhör en församling där man har växt upp, då är siffran 40%. Men om du ska räkna med, för våra barn och ungdomar är väldigt duktiga på att bjuda med sig folk. Det finns barn som har varit med flera år i barnverksamheten och det finns ungdomar som har varit med på läger och andra, liksom mycket. Om du räknar med dem så är, när du räknar med liksom alla, då är det 60%. Alltså det är liksom, det här är för mycket. Som de hittar inte in i församlingen. Och det väljer till slut. Många tappar tron. Alla tappar inte tron. Men de vill i alla fall inte vara med i församlingen. Så ser utgångsläget ut just nu. Nästa grej som du ska ha med dig, det är att om du frågar bibelskoleelever, alltså de som är 19 och precis har liksom flyttat hemifrån, så här, vad är det absolut viktigaste för din tro? Vad är det som är så här, det här är anledningen till att jag har kvar min tro? Vad är det som leder dig dit? De rankar lovsång som det viktigaste. Och det här är en ranking de gör, de sätter det över församlingen, de sätter det över kyrkan, de sätter det över Bibeln, över pastorn, över föräldrar. Alltså lovsång är det som ligger absolut högst. Och det här kan vi säga, aha, är det bra att man sätter sånger högst som viktigast för ens tro? Ja, det kan vi diskutera. Men eftersom de sätter det så högt, så är det ju deras sätt att connecta med Gud. Så när de tänker så här, en del av oss kan tänka så här, åh, nu ska jag sätta mig och be. De har lärt sig lovsång som att sätta ord på sina böner för det. Och det är det som skiljer ganska mycket mellan olika generationer. Tredje grejen att ta med från den här rapporten, det är att man samlade 11 grupper som tidigare hade varit med bland ungdomarna i församlingarna. Och så frågade man så här, du, berätta hur du var i kyrkan när du var där. Vad tar du med dig när du, liksom, av den tiden? Och folk sitter och är så här jätteglada. Det är 6 av grupperna är människor som fortfarande är en del av församlingen. Och 5 stycken av grupperna har lämnat församlingen. Ingen har lämnat för att de har liksom sår eller inte vill vara med, utan de har liksom bara glidit ur. Då sitter de och delar gamla minnen och så säger de så här, men det var så, vi hade så roligt, det är så god gemenskap, jag kände mig så sedd, det var fantastiskt att få lära känna andra vuxna, jag fick lära känna mina föräldrars kompisar, och så berättar man några så här mysiga minnen till. Men ingen nämner någonting om Jesus. Och då funderar jag lite så här, vart är alla vittnesbörden? Vart är, och då blev min kompis helad, eller där tog jag emot en kallelse, eller det var ju den gången som vi bad tillsammans en hel natt och upplevde helige andes närvaro så starkt. De storyserna kommer inte fram. Och det betyder inte att de kanske inte har hänt, men det är inte någonting som har tagits med i resten av livet som någonting viktigt, som något man vill hålla fast vid. En till grej att ta med från kristen tro på glid är, tro är en process. En del av oss är vana vid att när man tar emot Jesus så är det någon som ställer en fråga, vill du tro på Jesus? Och så räcker man upp sin hand och så säger man ja. Men många unga beskriver det som att det började med att jag var i kyrkan och sen så blev jag en del av gruppen och så efter ett tag så bara trodde jag. Och det här är någonting som kan ha tagit flera år, och det är någonting som många liksom identifierar sig med, där vi också börjar fundera så här, är det okej att tron ska få vara en process? Det tror jag. Och det kan vara möjligt att liksom slutet av den processen det hamnar till en handuppräckning också. Men eftersom de kan så lite om Bibeln och kristen tro överhuvudtaget, förutom det vi berättar för dem, så är det liksom att man lär sig mer och mer. Och då behöver det få ta lite tid, och det behöver vi ge plats för. Vad har de här unga människorna varit med om då? Ja, men då har jag en lång lista på grejer som kommer här. De som idag kallas unga vuxna, alltså 19 och 25, de är födda 1999 till 2005. Och vad har hänt när de växte upp? Jo, då är det för det första bara rent utgångsmässigt. Vi lägger grunden för hur de tänker om livet. De har sett att det är väldigt dålig ekonomi och vi har liksom, det är lite kaos, det är dåligt med jobb. Vi har gängkriminaliteten som sprider ut sig som en rädsla över hela vårt land, så att man knappt reagerar när någon blir skjuten längre. Och du har rädsla för krig. Det är liksom, innan jag berättar vad som har hänt under deras uppväxt, så är det här någonting som tar mycket av tiden. De reagerar mycket på orättvisor, och det här är liksom, det blir som en liten oro som allt startar med. De har varit med om skjutningen på Utöja. De var små då. Du har klimatdebatten ledd av Greta Thunberg som är liksom starkt påverkad av att jorden kommer gå under och allting kommer gå dåligt och vi måste börja liksom göra någonting innan det blir riktigt, riktigt dåligt. Du har flyktingkrisen 2015, du har terrorattentaten på Drottninggatan, du har allting och alla diskussioner kring MeToo, du har Black Lives Matter som handlar om liksom, hur man tar hand om folk från andra nationaliteter än svenskar, men den är ju väldigt stark i USA och liksom spiller över på Sverige. Och så har du coronapandemin där många av dem inte kunde gå i skolan och eller ta studenten, inga utspring, inga baler. Och så här, dessutom så när de har gått i skolan så är psykisk ohälsa, det är inte så här någon en som de känner långt, långt borta som har varit med om det. Utan det är flera personer i deras klass. Det är vanligt att man pratar om att man vill ta livet av sig. Självmordstankar, de kan se hur folk skär sig på armarna. Du har, det är jättemycket ångest kring deras betyg i skolan, vart man ska någonstans. Det blir prestation ofta kring tjejerna. Och det finns siffror som säger att jag tror att det är 80% av grabbar som är, det här får ni googla upp om ni vill ha det liksom exakt, men ungefär 80% mellan grabbar som är 15 till 18 har någon gång eller återkommande kollat på porr. Och en av fyra sitter ju fast i ett porrmissbruk. Där har ni liksom bara så här, det är det här de har växt upp med. Så deras framtid är inte ljus. Deras värld är inte trygg. Och det är mycket oroligheter. Och ibland när man pratar om den här gruppen så tänker man så här, de är så försiktiga. Man måste ta hand om dem med liksom tång. De klarar ingenting. Nej, men vad är det de har sett? Vad har varit deras vardag sedan de var barn? Det är mycket som vrids och ändras nu. Det finns många självklara. De växer ju upp i en värld där man inte vet om man får säga att någon är man eller kvinna. Alltså det är mycket olika strömningar. Som vi tänker så här, oj, vad har världen tagit oss? Men de sitter ju i en omvärld där de funderar över om det stämmer. Och det är de ungdomarna som vi skulle behöva finnas där för. Som vi behöver tala tro och hopp till. Som vi behöver supporta. Som vi behöver öppna våra hjärtan för. Och som vi behöver öppna våra matbord för. Därför att ni vet att ibland så behöver man bara käka mat tillsammans. Jag tror inte att vi kan rädda hela deras värld. Vi kan inte bära hela deras värld. Men vi behöver vara trygga vuxna. Som hjälper dem i livet. Och det gäller både folk som tillhör församlingen och folk som är utanför församlingen. För att det finns inte så många trygga människor runt omkring dem. Jag är född 1991, så om man skulle dra listan på när jag liksom växte upp. Ja, men då har du mordet på Anna Lind, du har 9-11 när tornen liksom flög ner. Och när jag var 13 eller 14 så hände tsunamin i Thailand. Och då kom jag ihåg att jag gick till skolan och så var det en lapp och så stod det, är du lite extra ledsen för någonting kring tsunamin så finns vi här för att prata med. Och jag var så här, jag hade ingen nära koppling, men det var ju jättetraumatiskt för väldigt många som kände folk eller som bara blev rädda över att det hände i alla fall. Min generation lyckas liksom ignorera att det kanske inte var så väldans fantastiskt. För vi skulle ju ha karriärer och ha framgång och bli rika och förändra världen tillsammans. Men den här generationen har inte haft varken möjligheten eller mentaliteten att kunna tänka så. För att det har hänt så mycket när de var barn och unga. Den här generationen är ju också väldigt insatta i vad som händer i världen därför att de har tillgång till sociala medier. Och det betyder ju att de kommer i yngre åldrar förstå och inse stora problem som finns i världen tidigare än vad kanske du och jag ställde oss de frågorna. Och därför skulle vi också behöva fundera lite så här, hur lågt ner behöver vi gå? Vart kan vi börja? Hur kan vi tänka både kring hur vi bygger barnverksamhet, ungdomsverksamhet och unga vuxna verksamheter? Jag hade lite fler rader på vad de har växt upp med. Men nu kände jag så här att nu har vi tagit oss i ett så djupt hål att jag kan inte nämna fler punkter. Det räcker med att ni fick se listan och höra vad de har haft runt omkring sig. Så går vi vidare till hur vinner vi dem? En grundförståelse som du måste ha med dig i mötet med unga människor, det handlar ju om att de bryr sig inte om något av vad du säger förrän de förstår hur mycket du bryr dig om dem. Alltså, vi behöver visa att vi finns där. Vi behöver visa att vi bryr oss. Vi behöver lyssna när de ställer frågor och vi behöver vara öppna. De är på jakt efter saker som är äkta. De vill ställa frågor. Och grejen med att unga människor ställer frågor, det är ju att de får betyg i skolan på hur väl du liksom ställer rätt frågor och debatterar. Så när du räcker upp din hand och ifrågasätter, då är det uppmuntrat som någonting bra. Och det behöver vi ha med oss, för när de börjar göra så i kyrkan, när de kanske inte förstår något som har undervisats eller har en fråga så här, varför tror vi så där egentligen? Då är inte de där för att liksom försöka vara taskiga eller rebelliska. De undrar verkligen bara, hur menade du nu? Och därför så är det väldigt bra att börja liksom samtal med varandra och liksom kopplat till kanske undervisningen eller kopplat till hemgrupper eller någonting och bara vara så öppen för att låt dem ställa de frågor de har. För de behöver göra det, det är ett sätt att lära sig att ta in information och det är så de är tränade att ta in information. Om vi ska ta en så här... funderar oss, okej, hur vinner vi dem? Vad ska vi göra? Men då behöver vi fundera lite, hur upplever en ung människa våra församlingar? Hur upplever de kyrkan? Ett sätt, det är ju bara så här, ta några av era unga och så intervjuar ni dem på ett möte. Så frågar ni, det är ju ingen som vågar vara helt råärlig om man tycker något är jättedåligt framför er som de känner. Så det kommer, ni kommer inte från de djupaste insikterna. Men vissa kommer vara modiga om ni tar dem i liksom en setting i ett rum och vågar liksom sätta, för de tänker inte alltid på vad de säger. Det är, jag talar från egna erfarenheter när de har frågat mig som ungdom i min församling, vad tycker du? Då har jag varit så frustrerad över saker att jag har bara kastat ut mig. Men det finns lite olika människor och sätt att säga information på. Men det finns två grejer som jag brukar peka ut som tydliga krockar. Det ena är när vi har församlingsmöten. Och då tänker jag så här, kanske ni den församlingen i Sverige som inte har det så här. Men det finns flera av oss som har varit med om att man har ett församlingsmöte och så är det någon som inte tycker samma sak. Och då när man ska uttrycka den här åsikten så kan det låta lite hårt och kantigt. Så kan det låta lite som man är så väldigt arg när man bara vill vara tydlig eller försöker se till att hela rummet hör ens röst. Våra ungdomar har aldrig suttit på ett ställe, de är inte med i föreningar. De har inte liksom samtal i stor grupp på samma sätt som vi har i församlingsmöte. Så ett, hela, deras referensram är ju klassråd i skolan. Och där är så här, ni vet, hälften av klassen sitter så här. Alltså de bryr sig inte och så är det en som vill bli elevrådsordförande så får den bli det. Men i våra församlingar, där är det så att de unga människorna kommer in och så ställer sig någon och är lite så där tydlig eller liksom bordus. Då sitter de unga så här och bara, först blir de lite rädda och sen så undrar de, vart har jag hamnat någonstans? Alltså vad är det för ställe där man pratar till varandra på det där sättet? Och vi tänker så här, det är församlingsmöte, det är så här vi löser saker. Och de känner så här, jag kommer aldrig, alltså om det här är vad församling är så är inte jag jätteintresserad av att vara en del av det. Betyder det att vi måste bygga våra församlingsmöten exakt som en 13-åring hade önskat att vi ska ha den? Nej. Men vi skulle kunna fundera lite över när jag inte är överens om någonting i församlingen och ska säga någonting i micken. Hur kan jag säga det på absolut bästa sätt? Om det finns någon som är kopplad till den här kära unga människan så kanske en kompis kan sitta bredvid och förklara, vad händer nu? Varför är det så väldigt stark åsikt över just den här frågan? Eller bara lära oss att prata i liksom samtalston runt borden istället. Alternativ. Alltså, det är inte farligt att vi inte är överens. Det kan vi vara. Det är fint. Vi är för många människor för att alla ska tycka och tänka att vi löser saker på samma sätt här. Men det är ett problem när vi återkommande skapar kulturer och ordningar som gör att fler än en ungdom känner sig rädd och funderar över vad församling är på grund av ett sånt typ av möte. Och där tycker jag att ni får liksom försöka fråga unga själva och identifiera hur ser det ut i er församling och vart kan de här krockarna finnas. Men det här är en som har liksom funnits på flera ställen än ett. Den andra saken, det är den där saken jag sa om lovsång. I en ungdomsvärld så är det så att om man är med på en fredag och någon kommer så här, vill du vara med i lovsångsteamet? Då känner ungdomen så här, det är det bästa stället jag kan få bli inbjuden till. Alltså lovsångsteamet är det coolaste, det bästa. Och när man börjar leda lovsång framför ungdomar så är det så här, det här är det bästa som finns. Alltså det är liksom, det är så viktigt för kyrkan och deras tro. Men när du, och då tänker de så här, vad kul. Så någon kommer och frågar så här, vill du också vara med och leda på söndagen? Då kommer de bara, ja visst, vad fint, tack. Tack för inbjudan. Och så går du och så ska du leda lovsång på en söndag. Och på söndagen, det är ju inte hela rummets favoritpunkt. Speciellt inte, det finns, jag vet inte vilka typer av sånger ni sjunger i den här församlingen, så ni får ju bara omfamna den här storyn ändå. Men när det gäller lovsång i olika församlingar som jag har besökt och varit en del av, så är det så att det är lite klurigt med exakt vilka sånger som ska väljas och sjungas, för man tycker olika om vilka som ska ledas. Och man har också en tendens att säga det till den unga lovsångsledaren i församlingen. Vilket gör att du går från att vara den mest uppskattade personen i rummet som lovsångsledare en fredag till den eventuellt minst uppskattade rummet en söndag. Och du vet inte varför. Du vet inte vad du har gjort. Du har ingen aning om att resten av rummet tycker att det är lite klurigt med exakt vilken sång du valde eller hur höga trummorna var på den låten eller elgitarren eller ljudet eller att den är på engelska. Det här är en kulturkrock som vi känner olika saker inför, men den unga människan kan inte vara den personen som ska ta de värsta smällarna i den konflikten. För många gånger har det varit så att man känner, åh, jag går fram till den unga människan och frågar, kan du inte ta min sång nästa vecka? Så upplever man att man kanske tar ett förslag. Men det är inte de unga du ska ha den konversationen med. Det är ju i församlingssamtal eller ledarsamtal som vi börjar fundera över. Hur ser det ut här? Hur låter det när vi samlas? Och vilka sånger ska vi sjunga? Jag har flera gånger hållit utkik i båda mina församlingar. Att jag vet att det finns några som har starka åsikter om vilka sånger som väljs. Så när en ung människa har varit på scenen och sjungit sångerna, och så ser jag hur någon av de där färgstarka personerna är på väg fram och säger någonting ungdom, då har jag stått lite så här, lite bakom. Och så tror ni och alla andra att jag står och har en konversation med någon jag har en konversation med. Men jag har ju hökögon ute så här. Jag bara, är det någon med stark åsikt som närmar sig mina ungdomar nu? För i så fall så måste jag springa fram. Och jag tar inte undan ungdomen, men jag är så här, jag säger inte spring iväg, det är det jag skulle vilja säga. Gå ni på fika kanske eller något, och så hinner jag liksom ställa mig före precis och bara, hej, vad gör du idag? Och så försöker jag ta konversationen istället för att skydda den unga bakom mig. Jag tror att det är fler än jag i det här rummet som har varit med om generationssmällar. Där man har mött en människa som har varit lite osmidig i församlingen. Där man inte tycker lika samma sak. Men att någon annan kanske har ställt sig upp och tagit smällen för dig. Eller så har de inte det och du bär på sår. Därför att det har varit lite knivigt att försöka omfamna den personens åsikt. Jag har varit med om båda. Och jag har varit så arg och besviken på äldre människor. inte alla, inte er, men på människor som jag har mött. Som när jag har varit 17, 18, 19 kommit och sökt jätte osmidiga saker som gör att man funderar över, är det här som är församling? Och det finns gånger som jag bara för mitt liv försöker skydda alla yngre som är bakom mig. Men det var väl några månader sedan så har jag, en av mina ungdomar har blivit ungdomspastor på ett ställe. Och så ringer hon jätteledsen och besviken. Och så över en grej som har hänt henne där jag bara, det där har hänt mig med. Och jag är så ledsen, jag önskar att jag kunde skydda henne från det. Men jag kunde inte det, så vi liksom grät tillsammans över hur sårad hon var. Och det är inte så att vi kan ta bort alla gånger som vi liksom krockar eller sårar varandra eller inte förstår varandra. Men ett steg på vägen i att fundera över hur vi ska vinna den unga generationen är ju att vi som är äldre än 25 funderar, vad kan jag göra? Vad kan jag bara göra för att bana väg för att en ung människa ska känna sig en del av den här gemenskapen? Förstå vad som händer. Förstå hur vi vill berätta om Jesus. Förstå att vi alla vill att de ska få uppleva Jesus. Och att vi bara längtar efter att Gud ska få beröra oss mer. Jag vill lära känna Jesus mer. Och jag och min morfar, han är 97 och lever fortfarande liksom pigg och glad. Han delar fortfarande stories om vad han ibland har läst i Bibeln. Ibland berättar han honom upplevelser hur Jesus har berört honom. Och där får man liksom enas. Att säga, det där längtar jag också efter. Vi behöver varandra. Men vi behöver också en äldre generation som steppar upp. Som trygga far och morföräldrar och föräldrar till människor som inte har det. För till och med i den här gemenskapen, jag vet inte vilka ni har kopplat till er eller vilka barn och ungdomar eller unga vuxna som finns kopplat hit, så behöver vi varandra. Och vi behöver fråga Herren, hur kan vi berätta om Jesus på ett sätt som gör att vi enas? Att vi kan ta varandras händer. Med allting som vi är, de gånger det går bra, de gånger det går dåligt, de gånger där vi krockar, de gånger där vi kommer överens. För att det de unga längtar efter, det är ju bara så här, är det här på riktigt? Är det här på riktigt? Ja, men då vill de vara med. Men de måste ju också få bli inbjudna och vi behöver bjuda in dem. Och jag lovar, jag säger till unga människor tvärtom. När jag har dem i rummet, då säger jag att du behöver den äldre generationen. Så det här är inte en envägskonversation. Det är inte jag som kommer hit för att säga till er. Jag är här för att, liksom, ni vet, hålla två händer som vi kan sätta ihop. Så att vi tillsammans kan få visa vem Gud är för den här världen. För det är när vi har löst, eller helt ärligt, vi hinner nog inte lösa alla våra inre liksom, knugglingar och konflikter. Vi skulle behöva vända vårt fokus på de som är utanför församlingen. För tänk dig, jag har hela den där listan jag just drog upp. Utan Jesus, utan hopp, utan ett tryggt hem. Det är där vi behöver vara. Det är där vi behöver lägga vår energi. Vi ska prata lite om de här frågorna med varandra. Och jag vet att jag har pratat väldigt länge. Men jag vill bara be först. För det känns som att det är bra. Och jag utgår också från att Gud har talat till dig. Nu när jag har pratat. Har du sånat ut så kanske du har tänkt på ett gammalt minne. Eller någonting som Gud har talat till dig tidigare eller idag. Som kommer liksom visa er ännu tydligare vad som behöver hända just i den här församlingen. Jag kan berätta vad som händer generellt. Men ni tillsammans kommer kunna se, vad kan vi göra som gemenskap i det här området? Vi ber. Gud, jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig för att du har varenda människa på ditt hjärta. Jag ber dig, Herre, ge oss verktygen. Ge oss erfarenheter. Ge oss mod att våga ta varandras händer. Och ena oss, Herre. Jag tackar dig för att vi verkligen behöver alla. Jag ber att du ska få utrusta oss att vara de som vi behöver vara i den tiden som nu. Jag ber för varenda ung människa, barn, tonåring, ung vuxen som tillhör den här församlingen, Herre. Välsigna dem. Fyll dem med allt det du har, Herre. Men jag ber bara utrusta oss som sitter här inne just nu med din helige ande så att vi kan få öppna våra hjärtan och våra armar och våra gemenskaper så att vi kan få ta in alla, Gud. Tack för att du kan lära oss saker. Tack för att du får uppenbara saker för oss i samtal. Och jag ber att vi bara ska få en stund tillsammans där vi får våga vara lite ärliga och dela det som ligger på våra hjärtan. Amen. Om du funderar lite mer kring de här frågorna så finns ju jag här hela helgen. Jag har tagit fram, jag ska nog bara berätta om podden tror jag just nu. Men på Spotify, som är en app där man lyssnar på ljud och musik, där finns en podcast som heter Ung Vuxen-podden. Och det släpps inte avsnitt varje måndag just nu, för vi har precis släppt första säsongen. Men där finns lite mer samtal med unga människor, med föreståndare och pastorer om så här, hur kan man tänka om nästa generation. Så det är tips för dig som bara vill lära dig att lyssna lite mer. Nu ska vi samtala med frågor. Jag har tagit fram 4 stycken frågor. Och jag tänker att ni kan ta kort på dem. Och tidigare så tänkte jag att ni kanske ska sitta i bänkarna. Men nu har ju ni suttit så länge. Så det är väl härligt om vi sprider ut oss lite bland de runda borden. Att vi går lite kring de runda borden. Vi sätter oss lite i ordningar här. Vill någon sitta? Ja, ute kan ni väl sitta. Vi gör lite små grupper. Så ta kort på frågorna. Och sen så sätter du dig. Ni kan väl sitta grupper om kanske 4-5 stycken. Och så får ni vara lite generösa. Så sätter ni antingen, sätter er kring ett bord där. Finns det bord utanför, sätter vi dem. Och så kan ni väl ha samtal i kanske 20 minuter typ. 10 över kan vi ses här igen. Eller det kanske är bra kvart över. Vi gör det. Ni måste hitta 5:15. Ses vi här inne igen.